Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag personligen använder, och du har en bil klar på bara några minuter utan att faktiskt äga en bil, vilket jag älskar. Så jag tror verkligen på att framtidens bilanvändande innebär att man inte kommer att äga en bil. Vi måste tänka på miljön, de har sjukt många elalternativ, och med färre bilar på våra gator och mindre koldioxid i luften så gör vi mer plats för parker istället för parkeringsplatser. Och med deras tjänst Volvo On Demand så hittar du en bil bara 500 meter bort. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen, skapa ett konto med BankID och boka din bil från en timme och framåt. Sen så är det bara att hämta och lämna din bil på samma ställe, och telefonen är nyckeln, så det är hur smidigt som helst. Jag använder den när jag ska ut och springa vid vattnet ut från stan, vilket jag känner att jag verkligen behöver på helgerna. Eller när jag behöver åka till IKEA och storhandla. Och egentligen vad som helst. Jag älskar att inte behöva äga en bil. Ladda ner appen Volvo On Demand. I dagens avsnitt så träffar jag Nina Semietkowski. Hon är vd och grundare av plattformen Milkywire. De vill alltså digitalisera välgörenhet. Hon berättar om hur den resan har sett ut, hur hon har arbetat som fotograf. Hon har även studerat på Handelshögskolan och arbetat som marknadschef redan som 29-åring. Hon berättar också om motgångar, vad som har fått henne och frustrationen som i sin tur ledde till att hon startade Milkywire. Vi pratar också om rubriker så som att hennes make grundade Klarna och att hon då inte vill definieras av makens framgång. Jag pratar om hur det har påverkat henne, om det är positivt eller negativt, och sedan även om hennes drivkrafter. Hej Nina!
Hej!
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra.
Härligt, du lyser som en sol.
Ja, det är... skenet bedrar, eller vad säger.
Nej då. Ja, det känns sjukt kul att få till det här. Vi träffats för många år sedan, konstaterade vi, på ett hästens event. Sen dess har inte vi sprungit på varandra, och jag är sjukt nyfiken på dig. Jag vet mycket av liksom vad man kan staka sig fram och läsa sig på, men jag är nyfiken på Nina under ytan och bakom rubriker och sådär. Och vill väl egentligen börja med att prata om vad du drömde om som liten.
Ja, oh, gud, ja, det är ju länge sedan, känns det som. Det känns som en svunnen tid, som en kollega sa till mig, bara under de senaste 5 åren med bolaget. Så liksom barndomen känns ju otroligt långt borta. Nej, men vad drömde jag om? Jag var ju väldigt intresserad av mode faktiskt som barn, och teckna. Men jag var också himla intresserad av alla naturvetenskapliga ämnen. Och som barn, jag vet inte om jag hade så stora så här karriär, eller liksom jag hade inget drömjobb, men jag tyckte väldigt mycket om att fotografera. Jag tyckte väldigt mycket om mycket. Jag tror att det snarare var där liksom min kanske utmaning fanns lite senare då, när jag blev lite äldre, att bestämma så här, vad vill jag göra. Men jag tecknade mycket, och jag började fota när jag var 14-15 någonstans, efter att pappa hade tagit med mig på en Irving Penn-utställning. Det var när Moderna Museet låg på spårvagnshallarna. Och kom hem och så fick min bror sitta modell. Och började fota så här, mammas smink. Så jag drömde mycket om fotografi då, och modefotografi. Och, men tyckte jag också att ja, matte och biologi och allt sånt var väldigt kul. Så att jag var ju någonstans där, emellan de här bitarna.
Mm. Mm. Och hur kom du in på ekonomi, pluggade du sen på universitetet, visst är det så?
Mm.
Hur hamnade du där? Var det mer att det var brett och sådär, eller är det ett intresse som också kom till dig?
Nej, men det var väl det här som var lite det problemet jag syftade på. Att jag, när jag väl kom åt slutet av gymnasiet då, så hade jag fotograferat jättemycket. Jag hade utställningar, hade fått stipendium i fotografi.
Wow.
Men gick jag också natur och hade väldigt bra betyg. Och var väldigt splittrad liksom. För att det kändes som... Jag hade ingen förebild runt omkring mig för någon som hade haft ett kreativt yrke. Alltså, så att, och fotograferande kändes inte som en, liksom, en riktigt tydlig väg. Och det var jag också rädd för att bli avvisad och för att söka fotoassistent eller så. Så att jag stod där och försökte liksom dividera med mig själv och landade väl egentligen att det liksom minst läskiga spåret var att gå vidare och bli ekonom.
Mm.
Ett icke-val. Jag stod och tittade också på KTH. Min bror läste på teknisk fysik på KTH. Så det var också en annan möjlig väg.
Kan du blicka tillbaka ibland och tänka att så här, jag kanske skulle följt fotografdrömmen mer? Eller är det
jag gjorde ju det sen. Så att egentligen så här, jag ångrar inte så mycket. Eller jag ser inte riktigt på livet på det sättet. Så att jag ändrade ju mig lite senare helt enkelt. Men just där och då... Alltså det som sen hände, jag började på handel, så hade en jättespännande tid där, och sen så började jag jobba efter handels med liksom ekonomi först, och sen blev jag ju marknadsdirektör när jag var 29. Så liksom hade jag gått fotospåret, då hade jag ju aldrig hamnat där jag är idag. Så det är det jag brukar ofta tänka, att så här, jag har sagt till andra så här, men det finns många vägar till Rom. Eller alla vägar bär till Rom till och med. Så det är så här, vilken väg du tar. Du plockar ju mer i någonting. Resan är ju en del, är ju äventyret.
Mm.
Inte målet i sig. Så att jag är inte så, funderar inte så mycket på så här, men om jag hade gjort tji eller gjort så där istället. Utan jag tycker varje ögonblick jag har varit igenom, svårt eller enkelt, har jag alltid lett mig någonstans. Och ibland så är ju kanske de jobbigaste liksom, lärdomarna de bästa.
Verkligen. Och ta sig ur dem kanske.
Ja, tar sig ur, och man lär sig ju om sig själv i sådana lägen. Så vad trivdes jag inte med och vad trivdes jag med?
Trivdes du när du var 29 och blev marknadsdirektör? Kände du sådär, I've made it a life goal. Kan jag bocka av här nu?
Ja, men Gud, jag sitter väldigt konstigt här. Intryckt här bakom mikrofonen. Nej, men jag hade någon idé apropå så här drömmar. Jag kan liksom inte komma ihåg var det här kommer ifrån. Men jag hade någon idé om att jag ville bli börs-vd.
Okay.
Tidigare.
Ja.
Jag tror att vissa delar handlar om någon form av revanschlusta från att kanske varit utanför under min uppväxt. Men också så här hemma liksom vid i att så här, jag ska stå på egna ben och göra karriär för mig själv och inte vara beroende av någon annan. Och så väldigt tävlingsinriktad. Så allt det här liksom sammankokade väl i den här idén om att det är typ det häftigaste du kan bli, är liksom vd på ett börsbolag. Och sen när jag fick det här jobbet då, 29 år gammal, som jag i min fantasi tänkte såhär, men det kanske jag kan få när jag är 40 eller 45, och så var jag där 29. Så det förändrade ju helt klart allting på det viset att helt plötsligt så kändes inte den här börs-vd rollen lika intressant. Jag kom väldigt mycket närmare den. Alltså det var ju långt ifrån såklart. Men helt plötsligt så fanns det liksom en möjlighet. Man såg liksom vägen dit. Att jag hade kunnat kanske hamna där en dag. Men samtidigt så inser jag att ja, men, den här titeln och ja, men det var inte allt. Så det ställde saker lite på sin ända, att känslan av att ha liksom uppnått, det hade jag ju inte uppnått än, men jag hade ändå kommit väldigt långt väldigt tidigt. Och då tyckte jag kanske inte att det var så kul som jag hade föreställt mig att det skulle vara. Men det liksom skakade om min verklighet lite grann. Jag fick perspektiv. Jag tror att många kanske kan jaga just så här karriär väldigt länge. Man vill ha nästa position, nästa lön, nästa titel, vad det nu kan vara. Och sen när man väl kommer dit så inser man att men det där var inte så himla... Det var resan som var hela grejen. Och jag är tacksam att jag kom till den insikten för min egen del. Alla har olika resor. Olika, liksom. Men för min del så är jag tacksam att jag kom dit då. Hade jag kommit dit när jag var 45, då hade jag nog blivit ganska deppig. Mm. Att jag liksom kanske varit så fokuserad på jakten att jag inte njutit av nuet. Ja, så att...
ja men verkligen. Och det är så man kan se det, att du fick det så pass liksom, tidigt i karriären, en sån typ av position. Som du sa, att det blir verkligen en eye-opener för, oj då, det kanske inte var som man hade tänkt.
Mm. Sen var det ju ett fantastiskt jobb, alltså det var jättekul och stort ansvar. Men det var ändå något som saknades för mig, där och då.
Hur kom du in, är det den här perioden i livet som du började fundera på att starta Milky Wire?
Nej, det kom senare. Ja, det kom senare. Milky Wire fanns absolut inte, jag har aldrig sett mig själv som en entreprenör. Om det är någonting,
är det så?
Ja, men jag undrar om jag är en entreprenör egentligen.
Varför tror du inte det?
Nej, men jag har inte sett mig själv som det.
Nej.
Ja, men om jag jämför mig själv med min man. Han är så här... alltså obsessiv av att liksom dra igång grejer på ett helt annat sätt än vad jag är. Så finns det ju olika typer av entreprenörer.
Finns det?
Men jag har aldrig drömt om att ha eget företag. Jag har faktiskt inte gjort det. Jag tror kanske också min styrka har jag sett det som är att komma in när det är rörigt och försöka strukturera upp.
Usch, vet jag.
Nej, men jag är bra på att lägga pussel. Det är apropå så här grejer jag var bra på som barn. Jag är väldigt duktig på att lägga pussel väldigt tidigt.
Du passar ju den här typen av kaotiska starta upp allt projekt, entreprenören kanske.
Ja, men skillnaden med att starta eget företag men att komma in i en roll är att jag såg det som att så här, om du kommer in i en roll så har du liksom, du föreställer dig en papperslåda liksom, och så har du massa grejer i den här lådan. Och så får du strukturera ut, säger, ja men de här bitarna passar inte in, så slänger du ut några bitar och så stoppar in lite nya och så ordnar du det. Så här, det är en helt annan övning. Du så här, har majoriteten av pusselbitarna. Entreprenörskap är någonting annat. Det är så här, du har ingenting. Det är liksom blankt. Och så ska du bygga lådan och fylla lådan. Och alltså det är en annan övning, en annan dynamik. Som jag lär mig nya saker varje dag, måste jag säga. Men nej, så att där och då när jag... så jag hade ju det här jobbet då som marknadsdirektör i knappt 2 år. Det var ganska snabbt. Jag hade också varit på Swedish Match relativt länge. Det var väl typ 6 år eller något sånt. Jag minns inte exakt. Och jag hade ju den här drömmen om att bli fotograf som jag då la på hyllan innan jag började på Handels. Och hade inte barn vid det här tillfället. Jag hade lagt undan pengar. Och satt ner med några av mina kompisar som alla var typ konsulter på olika sätt, som fick göra en så här lista, fördelar av att stanna på det här jobbet då, fördelar med att gå vidare och bli fotograf. Och då var ju liksom fördelarna med att gå vidare kraftigt översteg ju liksom fördelarna med att stanna, inte i den rollen då, för det hade jag ju kommit fram till att jag ville gå vidare, men däremot att ta en liknande roll på ett annat bolag. Och då när jag tittade på de här två så var det tydligt att så här, men jag ska gå vidare och jag ska bli fotograf. Och vi hade den här konversationen på helgen. Och på måndagen så gick jag in och sa upp mig.
Är det sant?
Ja, det är sant. Men jag hade gått och liksom sugit på det här ganska länge. Och sen när jag väl har bestämt mig så är jag rätt snabb på bollen.
Mm.
Då vill jag inte dra ut på det.
Du har säkert gått och liksom marinerat det här.
Ja, och jag satt ett mål för mig själv i början på det året då, att majoriteten av min tid skulle vara kul i slutet på året. Vilket jag då inte hade känt tidigare. Och hade börjat jobba med en coach för att förbättra min attityd. För jag tänkte så här, men det är fel på min attityd om jag nu känner på det här sättet. Och en viss del var ju helt klart attityd, men en hel del var ju också att det var dags för mig att gå vidare. Det var ju ganska länge.
Och jag menar, du ska inte behöva förändra dig själv. Alltså du är ju den du är också. Eller så här, då kanske det inte passar
Nej, men nej, absolut. Det nu efter att ha liksom drivit eget i några år så är det väl också så här. Du har ju båda delarna, ligger på ditt ansvar. Att både gå vidare om du inte trivs längre. Men också att utmana dig själv och utvecklas. Så det är ju så här, utveckla eller avveckla. Ja. Och jag tror att man behöver göra liksom båda delarna.
Och vad spännande. Så då körde du fotografspåret. Och sedan så upplevde du en frustration. Och jag har skrivit som ledde till att du startade Milky Way.
Ja.
Vad var det för frustration?
Nej, men så att jag påbörjade ju min fotokarriär. åkte till, alltså, gud, allting är så enkelt så här om man förklarar det i efterhand. Vi hoppar framåt här då, historia. Nej, men jag bestämde mig för att åka till Kenya och följa en flock lejon och deras liv. För att jag insåg att det här hade inte gjorts med en annan art. Alltså vi är väldigt, det är förhållandevis vanligt att fotografer kliver in i ditt liv och följer dig och dokumenterar det och så ställs det här ut och så tittar vi på människor och människors liv och fascineras av det. Men när det kommer till andra arter så är det mer liksom National Geographic eller så här ikoniska svartvita stora liksom, väldigt så här hyr till skyarna typ av fotografi. Men just det här lite mer personliga, intima av att följa en annan art och komma nära, det görs sällan. Så jag var intresserad av just att så här, berätta en arts historia liksom, över en period. Och när jag då, så det var mitt projekt Book of Len som jag började då med 2012 och sen hade utställning 2016. Men samtidigt under de här åren när jag kom till Kenya, då var jag inte medveten om vad som pågick med klimatet eller med biologisk mångfald. Och det som nu skulle jag säga är top of mind för de flesta, det var inte känt för mig vid det läget. Utan jag kom till Kenya och hade föreställt mig det som man ser på tv. Helt orört, jättevild natur, inga hot. För det pratades inte riktigt om i den omfattningen. Och började ju se att så var inte fallet utan när ekosystemet var under enorm press. Och började läsa på och insåg att desto mer jag läste desto mer insåg jag att lejonen då som jag började med att studera 20 000 lejon kvar då. Jag tror att idag kanske det är 10-15 000. Om vi ens vet, för att det är ingen som investerar i att ens ta fram mätmetoder för det. Och så började jag liksom skrapa i det här och stoppa in, liksom, skapa ett engagemang inom välgörenhet och vilja förstå då, så här, men vad är problemet? Varför försvinner lejonen? Vilka försöker göra någonting åt det? Vad funkat? Hur stöttar man de här organisationerna då som är ute i fältet som gör jobbet? För till syvende och sist, liksom, oavsett om det handlar om återställa havsbotten eller stötta en art eller återplantera skog eller vad det nu kan vara, så är det ju människor som är ute och försöker skydda och återställa. Vilka är bra? Vilka är mindre bra? Hur stöttar jag dem? Hur förstår jag vad pengarna går till? Och samtidigt som jag började liksom lära mig om allt det här så började ju Klarna ta fart på riktigt då. Och min man är ju vd och en av grundarna till Klarna. Och vi satt oss ner vid köksbordet och sa så här, okej, du vill liksom förändra hela bankvärlden och jag nu håller på att springa in i någonting som tydligt inte fungerar. Kommer mer till det sen då, men vi gjorde en överenskommelse att han fokuserar liksom på Klarna och att stötta mig i att försöka förändra den här branschen och med det jag gör med Milky Way. Så att nu blir jag väldigt omvänd i sin beskrivning alltihop, men
Nej, jag tycker det är jättepedagogiskt. Jag ser allt framför mig.
Nej, men jag tror insikten för mig var väl att det pågår en kris och vi behöver liksom kraftigt öka finansieringen till att återställa och skydda natur. Och vi behöver också skapa effektivitet i att få ut pengar. Och sen så behöver vi också få information tillbaka. Vad går pengarna till? Vilka är det som är där ute? Så att man förstår vad pengarna går till, vilket skapar incitament och liksom bidrar mer.
Mm.
Det säger sig självt. Det är som att ibland liksom bidra till välgörenhet. Det är som att köpa en kaffe men aldrig få den. Alltså, du har ingen aning om vad pengarna tar vägen. Så jag testade ju liksom. Jag lärde mig ju otroligt mycket under de här åren genom att liksom börja springa på välgörenhetstillställningar. Och varje gång jag fick en fråga om att donera på nätet så gav jag. Testade liksom alla möjliga flöden och insåg till syvende och sist att så här, det är så mycket, det är så stor brist på transparens. Det är ineffektivt. Och framförallt så saknas det digitala verktyg. Så den liksom digitala revolution som vi ser ännu mer nu med AI i alla andra sektorer, den ser vi liksom inte här. Den lyser med sin frånvaro. Absolut, man använder liksom vissa digitala lösningar för vissa delar, men att genuint disrupta liksom hela systemet, det har inte skett. Och i min värld så är det så här, men det är liksom två flöden, det är pengar ut och sen är information tillbaka. Det är självklart att det här måste gå att digitalisera och göra mer effektivt och mer transparent. Och det var liksom grunden till Milkyware, att så här, det här borde gå att göra bättre och skapa liksom en hållbar affärsmodell i det här också som naturligt genererar liksom pengar till projekten ute i fältet.
Och är det de specifika projekten eller kan det vara utsatta barn, bara att man vet att det är digitalt och att det finns transparens, eller hur?
Alltså problemet finns i hela sektorn skulle jag säga, så att det här är inte bara när det kommer till miljöfrågor, men vi är helt fokuserade på miljö och klimat och biologisk mångfald ligger till grund för liksom, alltså i det stora bemärkelse, ligger ju till grund för allt. Mm. Alltså vår förmåga att, alltså vi lever ju av naturens resurser. Så att om naturen kollapsar eller resurserna tar slut, då kommer vi inte ha samma förutsättningar som idag. Så att för mig är liksom det här den viktigaste frågan av den anledningen. Och det är därför den kommer upp så högt upp agendan nu, för att men bara så här, bin och pollinatörer står ju för, tror jag, 40% av globala BNP. Som, nu börjar man ju prata om liksom, de tjänster som naturen faktiskt tillhandahåller och att vi inte betalar för dem. Så det är ju, sen jag startade Milkyware 2018 och där vi är idag, vi är ju ett helt annat bolag först och främst. Det har ju varit en enorm resa, men det som också har hänt i marknaden är ju helt otroligt vilken förändring. Men det är bara början på allt som måste verkligen förändras i grunden för att vi ska kunna leva på ett bra sätt på den här planeten
verkligen
i framtiden.
Var det inte svårt då när du såg alla de här möjligheterna men också hindren i hur systemet är uppbyggt? Var det inte svårt då att tratta ner till hur ni skulle kunna göra detta?
Nej, men gud, jag hade ju ingen aning. Alltså.
Jag bara så tänker i mitt huvud bara så här, jag ser det här problemet, men så bara, hur kör man?
Nej, men jag tror att... hur kör man?
Eller hur gjorde ni? Vad var lärdomarna och utmaningarna under tiden?
Nej, men jag tyckte att jag hade ju den här insikten om problemet. Och så tänkte jag, men det är bara lilla jag. Alltså hur i hela friden ska jag kunna göra någonting alls åt den här saken? Men så tänkte jag så här, okej, men jag har förutsättningarna alltså för att faktiskt försöka. Och jag borde skämmas när jag är gammal. Jag borde skämmas, men jag skulle också ångra, och det vill jag inte liksom, om jag inte hade försökt göra någonting åt det. Och det värsta, liksom, vad är det värsta som kan hända? Det är att jag totalfailar och det går ut skogen. Men om jag lyckas så kan ju det ha en enorm påverkan. Så jag tror för mig var det som var så här. Och så tänkte jag så här, gör inte för stor grej av det, utan så här, nu är det 6 månader och så ser jag hur långt jag kommer på 6 månader. Och sen kan jag fatta ett klokare beslut. För ibland så det blir som att bestiga Mount Everest. Och jag har väl lärt mig liksom av den här resan att stirrar man sig liksom blind på Mount Everest topp det första man gör, då orkar du inte ens ta dig till gymmet liksom för att få bättre fysik. Och samma sak är det ju med att starta liksom bolag. Man behöver vara lite naiv och liksom blunda för alla problem runt hörnet. Mm. För det är så här, de problem man tror man kommer ha i början, de problemen kanske du inte ens någonsin stöter på.
Är det någon gång under resan där du bara säger jag vill dra täcket över huvudet?
Ja, men typ alltså alltså typ varenda dag.
Ja.
Nej, men det har varit en, och det är liksom en resa. Nu börjar ju, så vi började ju liksom med att fokusera på att bygga plattformen mot konsument. Och skulle ju lansera precis när pandemin slog till. Så att året började ju jättebra med så Greta Thunberg på vartenda omslag.
Ja.
Alla pratar om klimat, alla vet oroliga, bränderna i Australien. Och sen kom pandemin, och det var så här... ja, så det blev ju liksom inte den här lanseringen som vi hade tänkt. Och i ärlighetens namn så här, jag tror aldrig att det hade funkat mot konsument. Av den enkla anledningen att, så vi byggde ju den här plattformen och så att man kunde gå in och så kunde man, och appen finns där fortfarande och den växer liksom, men vi fokuserar inte på den längre. Med att du kan gå in och plocka ihop liksom din portföljprojekt eller stötta ett syfte, så haven eller skogar eller så, och sen få återkoppling direkt i den här appen. Men människor vill förändra sitt beteende och vill vara med och bidra, men man är också rätt lat, har jag kommit fram till, att de flesta liksom vaknar inte så här, om det inte är en kris så vaknar man inte och så här, idag ska jag förändra världen, utan de flesta vaknar så här,
idag ska jag överleva dagen.
Idag ska jag överleva dagen. Så här, men vilken kaffe ska jag köpa? Så insikten för vår del var att vi har skiftat över till att fokusera på företag. Mm. Så att under pandemin så hade vi plötsligt tid att stötta företag som var intresserade av den plattform som vi har byggt. Som just satt med problemet av att de vill få ut pengar till projekt, men också kunna få återkopplingen för att hantera och kommunicera med allt från investerare till konsumenter till anställda. Och där vår plattform då kunde fylla det syftet. Mm. Så att vi för 1,5 år sedan så gjorde vi en vad heter det? Pivot heter det ju på engelska, men kovändning. Ja. Jag tror inte det är kovändning. Men, så vi gjorde ju en stor förändring i vår strategi då för 1,5 år sedan. Och har sedan dess egentligen byggt om hela bolaget i linje med den strategin. Och där är vi nu och håller på att skala upp verksamheten. För ett företag måste ta i den här frågan.
Ja, och de blir väl typ svartlistade om de inte gör det. Känns det som.
Ja, det är nog ett litet tag till svartlistning, tror jag. Men det finns ju krav liksom från, jag är just van att prata engelska så jag verkligen snubblar över mig själv här nu. Men alltså det är lagkrav eller compliance och regulatory. Det händer ju rätt mycket liksom på den fronten, framförallt inom EU just nu. Så att du har liksom tryck liksom från den sidan, men sen har du också tryck från investerare.
Mm.
Så att om vi har liksom, de stora pensionsfonderna stoppar in pengar i företag, och pensionsfonderna har ju pressen från politikerna som har pressen från människor som bryr sig. Så att liksom, det är verkligen katten på råttan på repet, ser jag väldigt tydligt, för att jag känner folk i alla delar av kedjan och sista året har träffat hundratals liksom aktörer i hela det här ekosystemet. Så att trycket kommer ju då också från investerarsidan ner på företag, och där jag vet att finansiärerna av investerarna säger, jag pratade med en investerare för 2 veckor sedan, så här, vi får ingen mer kapital om inte vi fokuserar på ESG.
Men det är fantastiskt.
Så det här. Och det här är bara förändrat sista året. Alltså enormt mycket. Så att pressen kommer ju liksom där. Och sen har du ju direkta pressen från konsumenterna. Som är så här, jag använder dina tjänster som företag. Hjälp mig att göra bättre val.
Mm.
Hjälp mig att göra bra saker för planeten. Konsumenter vill inte betala mer för det. Så. Men de vill ha hjälp med det. Så att företagen har ju en möjlighet att ligga i framkant med de här frågorna nu. Och svartlista i all ära, alltså så här, det är kanske ett hot, men jag ser ett mycket större hot av att inte ta i de här frågorna i tid och komma och vara sist på bollen för att ställa om och möjliggöra sina konsumenter och förändra sina produktionskedjor och så vidare. Det är ju liksom komplexa frågor som tar tid. Mm. Och så slutligen anställda då, som ställer krav på företagen. Så att de anställda vill liksom att företagen ska, sina arbetsgivare ska ta ansvar. Så att det är pressat läge trots lågkonjunkturen. Mm. Framförallt för de största aktörerna där ute, största företagen, att börja ta de här frågorna. Och det är där vi kommer in då med att hjälpa företag att dels ta ansvar för sitt eget avtryck genom att finansiera bra projekt inom klimat och inom biologisk mångfald. Men sen också möjliggöra för sina konsumenter att göra detsamma. Så att vi har ju liksom, i grunden är ju plattformen på många sätt densamma. Problemet är detsamma, men applikationen är helt annorlunda idag.
Mm. Ja, det känns ju så spot on, för att det är ju verkligen det som saknas. Transparensen, vart pengarna går, och jag menar, om det är några, så alla kan vi göra jobbet, men jag menar, företag kan ju verkligen göra mer. Men att man inte, alltså även om man är på ett företag, så är man ju någonstans privatperson som sätter de besluten på ett företag också. Då vill man ju ha, man vill ju veta.
Men vi röstar ju med våra plånböcker, vi röstar med våra fötter, eller vi vill uttrycka det varje gång vi liksom väljer ett varumärke över ett annat. Och det är ju, vi har ju relationen liksom direkt med företagen på daglig basis. Och därför så liksom behöver företagen vara en del av att möjliggöra den här liksom förändringen. Och det är där vår plattform kan vara en del i det pusslet på att, liksom, att kunna skala också sin impact. För till syvende och sist, att få ut pengar och få återkopplingen är komplext och kräver digital, liksom, digitala lösningar.
Mm, mm. Och just där du sitter just nu och där företaget är just nu, vad är era största hinder som du ser just nu? Det är bara det, så många.
Jag ser inga hinder.
Jag tänker att det går trögt, eller det du känner så här är det lite motvind.
Nej, men jag ser väl att så här, det är nu det händer.
Mm. Oh, det är möjligheter.
Ja, alltså det jag känner, du vet, när man liksom paddlat upp på surfingbrädan och så här, legat och skvalpat i vattnet i typ några år, så här, hörni, det här med biologisk mångfald, liksom, det är en stor fråga, eller naturen är liksom en stor fråga, vi måste börja betala för det. Jag har pratat om biodiversity jättelänge, det har inte varit liksom något som har pratats om jättelänge, och nu i december så var det ju COP15 som är biodiversity-COPen då, där man satte några så här jättestora mål, jag tror 23 olika mål, bland annat att skydda och återställa 30% av hela jordens yta. Det är ju inget litet liksom åtagande. Nej. Som man har signat under på, men också så här att låsa upp $200 miljarder i finansiering till natur varje år. Så man har ju satt liksom på absolut högsta nivå nu mål på de här frågorna, och de målen börjar ju liksom rinna igenom i systemet tydligt. Och då är det tillbaka till att så här, jag har sagt att det kommer den här vågen biodiversity, och nu ligger vi där och är redo egentligen, att vi har byggt liksom, vi har en väldigt bra plattform, vi har möjligheten, vi har dialog med massa bolag, och så här, vi liksom, nu ska vi bara tajma den här vågen. Apropå vad är den största liksom, du sa inte utmaningen, vad sa
du? Jo, utmaningen.
Mm. Nej, men det är ju det att liksom tajmingen nu, att så här, få alla bitarna att falla på plats och leverera på det här och liksom fånga vågen och ta vara på den möjligheten i marknaden för att vara med och driva liksom den förändring som krävs.
Mm.
Det är väl där jag har mitt huvud väldigt mycket. Och sen göra det i liksom ett pussel av så här, ja, men vi är så här många i teamet, vi har så här mycket resurser. Vi ska, alltså det är ju ett
det är bra det. Att du älskar pussel.
Jag gillar ju pussel. Det här är det svåraste pusslet dock. Ja, det är lite svårare än så här Pippi Långström 50 bitar.
Kanske that's what keeps you going, lösa det här pusslet.
Nej, men så är det ju definitivt.
Jag har även skrivit en sista fråga, att när man också stalkar dig lite så läser man lite rubriker som entreprenören Nina, vars make grundade Klarna, vill inte bli definierad av makens framgång. Har detta påverkat dig positivt eller negativt att vara gift med Klarna-grunden, en av Klarna-grunden?
Alltså vi träffades när de var 50 anställda.
Ja, det är inte lika. Inte samma som nu liksom.
Nej, det har hänt mycket. Nej, men så för mig är jag ju liksom Sebastian. men jag, så här som jag ser det, jag är ju en separat person. Mm. Jag har min resa, min karriär. Det är lätt att man blir ihopklistrad liksom med Sebastian i vissa kontexter. Men framförallt så ser det som en enorm möjlighet att liksom, och en tillgång att ha fått vara med liksom, på hans resa och sett allt som han har varit med om. Alla liksom, utmaningar, problem och faser och liksom, den entreprenöriella resan. Det är ju skrämmande liksom, likt alltså, många av, alltså, saker jag kan liksom, se att han har gått igenom, hur han har känt, som jag kan känna där jag är. Inte på något vis att jämföra våra bolag eller vad våra möjligheter som bolag, men liksom, med resan. Och sen har jag ju liksom, ja, men vad jag skulle säga kanske en av de bästa entreprenörerna som finns där ute som min liksom dagliga coach. Mm. Och det är ju jättelyxigt.
Gud, ja.
Helt klart. Mm. Så att jag är mest tacksam för det. Och jag tror vi sparrar varandra väldigt mycket och är liksom varandras största fans men också varandras största liksom utmanare på gott och ont.
Mm. Kan det bli heta diskussioner hemma vid middagsbordet om jobb och liksom, tankar, idéer och sådär? Eller försöker ni bara säga nej, nu är det stopp?
Nej, men det är väldigt mycket i jobb. Kanske lite för mycket ibland. Och på sistone väldigt mycket AI.
Ja, men det är kul.
Ja. Det är ju på allvar det tror jag det största som har hänt i kanske vår livstid.
Mm.
Det måste jag säga. Jag tillbringade en kväll förra veckan, en hel kväll liksom med GPT-4. Mm. Vissa frågor som jag har suttit och klurat på liksom jättelänge med liksom rätt fråga ställt då, så fick jag liksom hela strategin liksom framlagd av ett AI på så 2 minuter.
Det är sjukt.
Nej, men det här kommer att förändra världen. Mm. Frågan är hur.
Jag läste en riktigt mörk bok om det här också. Att jag är riktigt så här ont i magen, AI, förtjust. Mm. Det underlättar min vardag, men nej, det var en mörk bok.
Nej, men det kommer ju förändra världen. Alltså jag tror att så här, både på gott och ont, säkert, som med allt.
Mm.
Alltså all förändring liksom för ju med sig båda delarna. Jag personligen liksom relativt det vi håller på med, jag tycker att det är otroligt spännande just liksom för möjligheten att radikalt effektivisera hur man får ut pengar och information tillbaka med hjälp av den här tekniken, och att vi då har liksom grunden i vår plattform för att bygga på den tekniken för att kunna bli, men det går inte att jämföra liksom, vi kan ju ersätta alltså all liksom granskning och informationsinhämtning, allt det går att göra genom teknik idag, och så fungerar ju inte systemet idag liksom på välgörenhet, utan det är väldigt mycket manuella processer.
Men kan du inte se att någonstans, okej, en sista, att människan har ju gjort det här mot våran värld av ren egoism egentligen många gånger. Kan du inte se att AI kommer att levela upp den här egoismen till ens egen fördel och liksom maxa på?
Men grundproblemet i vårt system som jag ser idag är att vi betalar inte för de tjänster som vi använder, naturens resurser. Mm. Men vi sitter här i de här sofforna som är gjorda av ull och bomull skulle jag tro. Mm. Och så här, det kommer från naturen. Men vi betalar de facto inte för naturen. Alltså, och alternativkostnaden liksom, av att ta fram den här möbeln. När vi och också den mest grundläggande liksom, ekonomiska teorin är att om vi inte betalar, om du har en resurs som är gratis, som du inte värdesätter, så kommer den ta slut. Och det är ju det som händer. Så vi har ju liksom byggt vår ekonomiska framgång på naturens bekostnad.
Som vi inte har betalat.
Som vi inte betalar för, som inte har ett pris. Och då tar den slut. Så att egentligen om man liksom, om man hade vägt in liksom kostnaden av den ekonomiska framgång vi har, då hade vi faktiskt knappt haft någon ekonomisk framgång. Och det vi behöver börja göra nu är att börja prisa in naturen. Så att liksom, jag tror att AI har ju förutsättningar att, för oss att också förändra systemet väldigt mycket snabbare för att kunna ställa om till de här frågorna. Mm. Så att tekniken är ju lösningen till mångt och mycket på våra problem också. Mm. Alltså, och kan hjälpa oss att liksom ställa om, göra den omställning som krävs nu mycket, mycket snabbare. Så jag hade varit mer orolig om jag inte haft tekniken liksom, till hands faktiskt. Givet liksom de problem vi står inför. Nu kan vi helt plötsligt förstå mycket bättre liksom, vilka ekosystem är de absolut viktigaste, och monitorera och liksom följa upp. Och, så att det, ja, nej. Där är väl jag. Jag är optimist liksom. Jag ser ju såklart vad som händer. Jag är inte naiv, men jag tror att tekniken är absolut kritisk för att vi ska kunna ställa om och effektivisera.
Och göra det snabbt.
Ja, och jag menar, bara titta på typ solparker som förnyelsebar energi då, så här, förutsättningen att effektivisera dem med hjälp av den teknik som kommer ut i marknaden nu förändrar ju allt. Monitorera liksom där vi har viktiga områden för fiskbestånd och alltså så här, alla de frågorna kan vi ju inte göra utan tekniken, så att det är väl ett tvåäggat svärd på det
sättet. Som allt. Ja.
Ja, som allt. Det är ju aldrig svart eller vitt. Nej, liksom, det utan det är ju många saker som är sanna samtidigt, alltid.
Och med respekt av din tid, vem hade du velat höra? Jag vet, det går så sjukt fort.
Jag tittar på klockan.
Jag vet, man passar. Nej, vem hade du velat höra om i podden? Vem inspirerar dig dagligen?
Ja, men jag har gått hos en coach ett tag nu.
Mm.
Och hon är ju en väldigt klok och spännande kvinna. Som jag inte har en aning om hon skulle vilja ställa upp på en sån här grej.
Men hör med henne först.
Ja.
För folk älskar, eller lyssnarna älskar coacher. Jag älskar coaching, för jag tror att man kan optimera sig själv så mycket.
Mm.
Och lära sig och få tips och råd och sådär. Så hör med henne.
Ja, men eller det ska jag.
Han, jag vet inte.
Nej, det är en hon. Och för mig så har hon varit otroligt central i just det här balanspusslet. Jag gillar inte att prata om balans, jag tycker det är, men pusslet. Mycket pusslande. nej, men att man göra det man vill göra och liksom sitta i framsätet på sitt liv, och få ihop sin tid. Vi har också tre barn, liksom entreprenörer båda två, och så där, och där är väl liksom min eviga så här, som jag jobbar på väldigt mycket att utveckla och förbättra. Men där är Yvonne en väldigt klok, briljant,
kul
kvinna.
Hör gärna med henne. För jag tycker det är temat nu på båda våra magar kurrar.
Ja, eller hörs de i här, eller?
Min har gjort det några gånger. Nej, men tusen tack. Det var sjukt kul att prata med
dig. Får inte ha sån här ljudupptagning. Får liksom...
Speciellt innan lunch.
Magkurr i podcast. Ja, det är bra.
Nej, men vart hittar man dig om man är nyfiken? Vart är du lite offentlig och bjussig på content?
Alltså jag har ju gått av sociala medier.
Ja, men då kanske det är en klassisk hederlig podd man ska lyssna på.
Ja, man får lyssna. Jag har lämnat. Jag började lyssna på en bok som heter Deep Work. Och vill inte vara den där mänskliga sambandscentralen som bara sitter och pingar fram och tillbaka. Så jag lämnade faktiskt alla sociala medier för 1,5 år sedan drygt. Det var då vi också gjorde pivoten, och sen har jag varit helt fokuserad på att styra om liksom bolaget. Så att jag är lite svår att få tag på just nu. Jag har blivit jättetuff med min tid.
Det är otroligt inspirerande faktiskt. Jag hoppas fler lyssnar. Jag har hört att det är den nya lilla svarta.
Alltså det är på allvar privat. Det bästa jag har gjort. Inte att vara privat. Jag uppskattade, tyckte det var kul att ha kontakt och så, men Men det tar mycket tid och kapacitet och det, och den tiden som det tar är istället för saker som kunde vara mycket mer meningsfulla. Det är så här, sitta och beta av mejl eller ta i den här stora strategifrågan. Så att jag försöker verkligen så här, skifta om min tid och ta i de sakerna som spelar mest roll hela tiden. Och stryka allt det där andra som du kanske har lärt dig att du ska ta i. Typ mejl och träffa folk för luncher och så här. Jag vill ju jättegärna göra det. Men jag hinner verkligen inte. Mm. Så jag fattar ganska mycket tuffa beslut som går emot min person. Att vara busy. För att liksom prioritera min egen hälsa och familjen.
Det låter sjukt klokt.
Ja. Tack. Tack så hemskt mycket för att jag fått vara med idag.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.